samlas så förstår folket överhuvudtaget inte vad prästerna talar om. Och när vi nu har alltså Fredrik Sidenfall bland oss och hans tema, det rena förnuftets rakniv eller egenskapernas ringdans som nyckel till att känna verkligheten, så tror jag att det kommer mycket nära det här att prästerna talar men ingen förstår någonting. Men till all lycka har vi nu alltså en präst som är känd för sin stora kunnighet och en präst som kan förklara också omöjliga saker. Och Fredrik Sidenvall är också känd för sin skarpa goda retorik. Så att jag tror att vi har alla möjligheter att förstå åtminstone någonting. Jag tror att vi behöver hela tiden så att varsågod Fredrik Sidenvall, du är hjärtligt välkommen till Bibelkonferensen i år.
Tack så hjärtligt. Det var första gången i mitt liv jag blev välkomnad av en röd skjorta. I volymen Den omätbara kvaliteten från 2013 behandlar rektorn vid Handelshögskolan i Stockholm, professor Lars Strannegård, frågan om hur kvalitet ska kunna mätas. Efter andra världskriget kunde den japanska industrin göra en remarkabel comeback genom att systematiskt utveckla och renodla företagens centrala verksamhet, produkten. Toyota-koncernen utvecklade en särskild metod för det här kallad Lean Management. Med strikt, rakknivsvass, logisk precision skulle allt som inte främjade produktens kvalitet skalas bort ifrån företaget. Framgången i det konceptet kom först att spridas till västvärldens industri som börjat hamna på efterkälken på 60-talet. Från 1980-talet och sedan i ökande takt kom företagens framgångskoncept att föras över till offentlig verksamhet, också verksamhet inriktad på att ta hand om människor, för att göra sådan verksamhet inom vård och utbildning mer kostnadseffektiv. Så växte företeelsen New Public Management, NPM, fram, vilket satte sin prägel på arbetet både för sjukhuschefer och rektorer och många andra de senaste årtiondena. Strannegård ifrågasätter nu statistikens och det rena förnuftets förmåga att fånga upp alla kvaliteter som faktiskt är väsentliga. Han nämner och lyfter fram från konsthistorien exemplet Roger de Pil, som han levde ungefär 1630-1709, som utvecklade ett system att återge kvalitet i den klassiska konsten genom att betygssätta klassiska konstverk och konstnärerna bakom. Han betygsatte ungefär 53 konstnärer från 1300-talet genom renässansen och fram till 1600-talet på en skala 1-18 i fyra olika kategorier. Det handlade om motiv, det handlade om penselföring, färgsättning och så vidare. Så kunde alla de stora mästarna översättas till en kod med fyra nummer. År 2013 fick den norske konstnären Dag Erik Elgin Carnegies stora konstpris på 1 miljon kronor på en serie tavlor som endast bestod av de Pils fyra betyg för de olika konstnärerna. Han återgav alltså hela konsthistorien med hjälp av 53 tavlor som endast innehöll en varierad serie av fyra nummer av typen 18, 10, 3 och 5 i olika variationer. Och för denna kvalitet han uppnådde på det här sättet så fick han ett konstpris på 1 miljon kronor. På flera nivåer här har det rakningsvassa förnuftet visat sin dårskap. både under barocken med De Pil och nu med Carnegies konstpris till Elgin i vår egen tid. Att reducera konstens mästerverk till sifferserier är ju förstås att förminska på ett sätt som inte bara strider mot vår känsla och vår intuition, men som till slut också strider mot det sunda förnuftet. I sin kritik av det förment rena förnuftet påminner Strannegård om en för honom helt okänd tänkare. Och jag har kollat upp detta eftersom jag mött Strannegård och frågat honom. Så var denne tänkare okänd för honom, nämligen den preussiske lutherske upplysningsmannen Johann Georg Hamann 1730-1788. Av en förundrad eftervärld kallad Nordens Magus, Nordeuropas vise man. Hamann växte upp i ett varmt och bildat hem i Königsberg. Värmen i det här hemmet var av två karaktärer, dels emotionellt i relation till föräldrarna, men också genom att hans far bedrev en slags badinrättning så kom det en särskild värme i huset. Hans far var en märklig kombination av en slags hudläkare och badare, där han skar bölder och tog hand om människors olika hudsjukdomar. Inom parentes så ledde detta bland annat till att en av hans juniora patienter, en pojke med svår skabb eller skorv i håret, under sin väntan i väntrummet lekte med Johan Georg Hamanns och hans brors hattar. Vilket gjorde att Hamann fick denna sjukdom som gjorde att han sen blev flintskallig. Och därför finns det porträtt där han framträder i chalett eller annars alltid med peruk. Det var en parentes i det här sammanhanget. Under sin ungdomstid bedrev Johan Georg omfattande fria studier i skilda ämnen. Inspirerad av upplysningstidens strävan både efter bildning och att erövra ett kritiskt förnuft. Det växande fenomenet under den här tiden, tidningar, det är ju en tidpunkt ungefär då Göteborgs stiftstidning grundas, då tidningar och tidskrifter var verkligen på högsta modet, det blev hans forum. Och han blev en elegant och skärpt skribent som kastade sig in i tidens alla debatter. Vissa tankar på att han skulle bli präst motsades av att han ansågs ha någon slags talfel. När den ekonomiska verkligheten gjorde sig påmind fick han en tjänst som informator i en välbeställd handelsfamilj i Riga hos familjen Berens. Deras förtroende för den unge intelligente mannen ledde till att han anförtroddes ett viktigt handelsuppdrag och sändes till London för att skaffa sig förbindelser för handelshuset Berens. Nu visade sig emellertid att London var en något större stad än både Königsberg och Riga. År och månader gick. Pengarna gick åt. Men Hamann lyckades liksom inte med hjälp av kontakter hitta fram till de rätta kretsarna. Till slut hamnade han i händerna på en kufisk lutspelare från vilken Hamann flydde. Och fick då hyra ett fattigt rum innanför ett café som drevs av ett par unga ärliga makar. Nu hade han förlorat det mesta av sin egendom och inte med också sin uppdragsgivares hela förmögenhet. Det är den som hade sänds med honom i alla fall. Men i den här livskrisen, vi befinner oss nu i mars 1758, så finner han i rummet en bibel. Och han börjar läsa den. Och han upplever att han drogs in i ett kraftfält och i en tidsmaskin som förde in Hamanns eget liv in i den bibliska historien och som drog in Guds ords dynamik in i Hamanns hjärta, in i hans sätt att tänka och förstå hela tillvaron. Han upplevde en stark biblisk omvändelse, biblisk till sin kraft och biblisk till sitt innehåll. Och därmed aktiverades också hans lutherska barndomstro, hans katekeskunskap fördes fram ur hans minne. Han upplevde den här erfarenheten på ett sätt som han beskriver i sin kortfattade självbiografi. Trots min stora svaghet, trots det långa motstånd som jag hade gjort mot hans vittnesbörd och hans beröring, fortsatte Guds ande för mig att uppenbara allt mer av den gudomliga kärlekens hemlighet och den välgörande tron på vår nådige och ende frälsare. Under suckar uppsända till Gud genom en tolk som är honom kär och dyrbar, fortsatte jag läsningen av det gudomliga ordet och kände därvid samma kraft med vilket det nedskrivits, vilket är det enda sätt att förstå denna skrift. Och genom gudomlig hjälp, tröst och vederkvickelse slutförde jag den 21 april mitt arbete efter oavbruten läsning. Jag känner nu, Gud ske lov, en ro i mitt hjärta som jag tidigare aldrig känt i mitt liv. I det ögonblick då tungsinnet vill uppstiga i mig blir jag översköljd av en tröst vars källa jag inte kan tillskriva mig själv, som är så överflödande att ingen människa är i stånd att ingjuta den i sin nästa. Slut på det citatet. Omvändelsen till Kristus genom Guds livgivande ord innebar inte att Haman vände sig bort från världen. Med sin förnyade tro och med hela sin ofantliga bildning, sitt filosofiska skarpsinne och sin språkliga ekvilibrism kastade sig Haman ut på alla de fronter där han såg att striden stod mellan mänskligt förnuft och det av Gud upplysta förnuftet. Guds ord var hans drivkraft och hans svar på livets stora frågor. Men Guds ord var inte hans medel i diskussion med de som inte accepterade Bibelns auktoritet. Han kom inte med bibelcitat i sina diskussioner med tidens främsta tänkare, utan med sitt eget filosofiska skarpsinne upplyst och energigivet av Guds ord. Haman var alltså knivskarp med sin tanke där för att avslöja slöhet och svaghet hos dem som åberopade det rena förnuftet. Det var inte förnuftet som sådant som Haman angrep. Långt därifrån. Han såg det som en Guds gåva och han såg också många områden, inte minst inom det naturvetenskapliga medicinska området, där ett reducerande naturalistiskt tänkande baserat på empiri, på reduktion, hade lett till goda resultat. Men han hade en örnblick för varje form av ovetenskap i vetenskapen. När upplysningsmännen påstod sig vilja utforska verkligheten så såg han att det är långt ifrån att kunna fånga upp tillvarons helhet, istället skar sönder tillvaron i strimlor utan att kunna sätta samman dessa strimlor igen till en helhet. Den verklighetsbild det får fram när det visat ifrån sig alla tillvarons tillfälligheter, alltså all kontingens som det kallas filosofiskt, när det visar ifrån sig varje enskildhet, när det föraktar allt som är a prioristiskt, så står de till slut med en verklighetsbild som är magrare än en utsvulten hund. Det var Hamans uttryck. När upplysningsmän som Lessing och andra funderade över historien såg Haman att det egentligen var fullständigt ointresserade av varje enskild historisk händelse. De ville hitta de upphöjda eviga principerna bakom historien. De ville få sina egna idéer bekräftade i historien men föraktade varje enskild historisk händelse. När upplysningsmän som Ray Marus och Mose Mendelssohn skulle utforska religionernas värld visade sig att de närmast föraktade varje enskilt inslag, varje historisk manifestation av människors tro. För också de var bara intresserade av de rena, förment eviga principerna. I sitt utforskande av tillvaron lämnade de själva tillvaron åt sidan, så att säga. Har man så bakom det här sättet att tänka, där det principiella a priori alltid är mer intressant än det faktiska, det erfarenhetsbaserade a posteriori, och där det allmänna eftersträvas medan det särskilda föraktas. Han såg här ett filosofiskt beroende av den grekiska tankevärlden. Där finns den förförståelsen hos både Platon och Aristoteles att tillvaron från början bestod av det rena varat, den fullkomliga upphöjda anden, nous, som vi har att, så att säga, söka oss till. Men detta nous, det kom med tiden att förlora energi och därför ofrivilligt börjar, så att säga, fransas upp i kanterna. Så att den rena anden övergick till en mångfacetterad gudavärld. Och när det spårade ur riktigt, då övergick det andliga till det materiella. Och när förfallet var riktigt långt kommet och energin var riktigt svag, då uppstod köttet. Det grövsta, det lägsta av allt. Och i detta kött finns det dock gudomliga gnistor infångade som måste frigöras. Ur den rena andliga principen uppstod alltså mängder av låga, triviala enskildheter och särskildheter. Det rena upplysta förnuftets uppgift är därför, liksom det har varit hos många gnostiker, att söka det allmänna och eviga bortom det tillfälliga och tidsbundna och med sin upplysning, så att säga, frigöra de gudagnistor som kan finnas infångade i det låga köttet. Har man visar på svagheten i det här resonemanget med språket som exempel. Om någon vill presentera den naturliga religionen, alltså den förnuftseniga religionen, så tänker man sig det att man skulle bakom alla mänsklighetens historiskt givna religioner hitta den sanna religionen som bekänner en skapargud som är god, som talar om själens odödlighet och om dygdens säkra väg till evigheten. Om vi nu tänker oss motsvarande verksamhet med språket, på språkets område. Tänk er då att någon språkforskare bakom mänsklighetens alla historiskt givna språk skulle finna det förnuftsenliga, principiella språket avskalat ifrån alla tillfälligheter, alla särskildheter, så skulle det språket bli fullständigt obegripligt. Det skulle inte begripas av någon. I sin debatt med den judiske upplysningsmannen Mose Mendelssohn, så är det har man strävan att förmå denne upplyste jude som i stort sett har övergett sina fäders tro. Att förmå honom att i tro på Guds ord i Gamla testamentet återgå till sina fäders tro. I skriften Golgata och Scheblimini. Det här återspeglar Hamans verkligt obegripliga stil. Det är alltså ingen idé att jag citerar honom för er, för ni kommer inte begripa någonting. Men han är medvetet, programmatiskt svårbegriplig. Det här åsyftar alltså Golgata, det handlar om Kristi utgivande, hans förnedring. Scheblimini, det är alltså hebreiskan som betyder sätt dig på min högra sida. I den skriften försöker alltså Haman argumentera med Mose Mendelssohn så att han ska återgå till ortodox judendom. I tro, tilltro till Guds ord och till profeternas tilltal. Haman tror att det är en bättre utgångspunkt för att sen också kunna upptäcka det nya förbundet. Den filosof som Haman mest kom att brottas med intellektuellt, det var hans gode vän och välgörare Immanuel Kant, som också bodde i Königsberg och som efter Hamans äventyr i London ordnade ett arbete till honom vid tullen i Königsberg. Kant hör ju till idéhistoriens allra främsta genier. Nu säger jag så här att tiden medger inte att jag återger hans tankevärld. Det skulle jag givetvis kunna göra om jag bara haft tid på mig. Men vi får lämna det åt sidan. Jag återkommer mycket gärna naturligtvis med detta. Men för att nu närma oss detta som finns i rubriken, alternativet, det är en alternativet förnuftets rakkniv, så kan vi säga att det är någonting som Kant utvecklar till det yttersta i sitt skarpsinne. Men det är också här som Hamann sätter in sin stöt och börjar peka på motsatsen, egenskapernas ringdans. Vi ska snart komma in närmare på det. Kant strävar efter att utforska det rena förnuftet, dess begränsningar och dess villkor för att, så att säga, renodla dess höga och ädla syften. Hamann påpekar för honom att förnuftet inte kan leva sitt eget liv. Vi kan aldrig nå det rena förnuftet eftersom förnuft hela tiden är beroende av språket. Och det finns inget renodlat språk. Hamanns stora filosofiska sats är: Vernunft ist Sprach. Förnuft är språk. Det är Hamanns tes. Han säger mot slutet av sitt liv: på denna sanning gnager jag som på ett märgben. Han kom fram till denna insikt. Han kunde inte helt och hållet bevisa den. Det fanns faktorer som han inte hade kunnat få fatt på. Jag skulle vilja säga att vi just i vår tid kanske har fått fatt på de faktorer som Hamann saknade för att fullt ut kunna bevisa sin tes. Det är nämligen så att neurologin, hjärnforskningen i vår tid, har visat att språket inte bara är någon slags evolutionär spin-off-effekt som är svårförklarad. Allt tyder på att den mänskliga hjärnan är designad, den är formad ytterst för språket. Vår språklighet, det är syftet med den enorma explosion av hjärnceller som utvecklas vid 12 månaders ålder samtidigt som vårt språk börjar utvecklas. Det är den människans egenskap att vid 3 års ålder kunna tillgodogöra sig symbolisk representation, alltså kunna förstå betydelsen av symboler. Det är alltså nu utforskat och klarlagt och visar att vi också är designade för ganska avancerat språk, också språk buret av symboler, av bokstäver. Jag tror att Hamann hade fått ihop sitt resonemang ännu bättre om han hade varit med oss idag. Men han menar utifrån sina förutsättningar att utan språk kan vi inte tänka en tanke. Men språket är inte något vi själva konstruerar utan något vi mottagit. Vi mottagit det av våra medmänniskor. Hamann menar det att den som ger oss språket ytterst är Gud. I en argumentation med den tyske språkfilosofen Johann Gottlieb Herder så försöker Herder förlöjliga Hamann genom att fråga honom lite sådär lite förlöjligande: ja, vilket språk talade då Gud när Gud skapade världen? Hamanns svar måste slagit Herder med häpnad. Han svarade: skapelsen är Guds språk. Känn på den. Alltså, vi möter alltså i Hamann någon som har en ofantligt förtroende för Bibeln. Men som aldrig kan, så att säga, anklagas för att vara en inskränkt fundamentalist, biblicist i den mening att han skulle vara oförmögen att ur Bibelns sanningar och med hjälp av det gudagivna förnuftet dra sina slutsatser och stå i dialog med sin tids alla tänkande. Skapelsen är Guds språk, och med språk har vi därmed fått förstått att det är någonting mer än bara svenska och finska och våra grammatiska regler. Till språket hör också musiken till exempel och matematikens regler. Ingen har kunnat alltså anklaga Hamann för en inskränkt fundamentalism lika lite som någon kunnat anklaga honom för att brista i frimodighet i sin bekännelse. Haman visar också på att förutsättningarna för att en sann förståelse av all muntlig kommunikation ska kunna uppstå, det är att språket rymmer fler dimensioner än att rätvinklat återge den rena logiken. Alltså språket har ett vidare ärende än att bara förmedla en logisk mening. I en muntlig framställning som nu pågår så kan orden som jag har här på pappret kan i min mun förstärkas genom hur jag färgar in min röst. För jag riktar mig nämligen nu till inte bara cortex, till hjärnbarken och till er förmåga till att minnas och förstå, utan jag riktar mig också till era känslor. Och det har också den moderna hjärnforskningen visat, att vi människor är inte ett inbördeskrig mellan förnuft och känsla, utan känslan, inte minst den goda känslan, den trygga känslan, känslan som är i frånvaro av rädsla, främjar förnuftet, främjar tanken, främjar klarheten i tanken, främjar minnesförmågan. Och när vi alltså söker svar på tillvarons stora frågor, så kan inte syftet vara att försöka då med rakkniv splittra upp språkets olika funktioner, utan med språkets helhet vända oss till människan som helhet. För att vårt förnuft ska förstå det talade språket berörs vi också emotionellt av ordens valörer och aktiverar våra associationer som vi bär med i vår förförståelse. Kant menade att mänskligheten bestod dels av upplysta förmyndare som hade en historisk kallelse att utöva ett förmyndarskap, ett fadderskap för de som inte kommit så långt på tankens väg, inte så långt vad det gäller upplysning. Och den andra gruppen är de myndlingar eller skyddslingar som på något sätt ska utbildas och fostras, beskyddas och tas om hand. Nu hände sig där i Königsberg att Kant fick i uppdraget att författa en liten barnbok, en lärobok för barn i fysik. Det var ett projekt som han inte lyckades särskilt väl med, vilket hans gode vän och trätobroder Haman inte var sen med att påpeka. Kant menade sig, säger Haman, vara i en position att vara förmyndare för de oupplysta barnen. Men då var han så dåraktig att han inte hade satt sig ner för att lära av barnens språk, för att så kunna formulera sig på ett pedagogiskt sätt och nå till dem. Eftersom nu endast barnen kunde ge Kant förmågan att nå fram till dem och lyckas med sitt projekt, vem borde då vara Kants förmyndare? Har man drar poängen vidare och framhåller att vad Kant inte förmådde göra, det gör Gud i skapelsen. Det gör Gud i historien och det gör Gud i sitt ord. Han sänker sig ner till vår mänskliga nivå. Han går i dialog med oss människor på våra sinnens och vårt förnufts och våra känslors nivå. Syftet med detta förstående av honom, för att vi ska förstå honom, det är inte att det kritiska, analytiska subjektet ska få kontroll över ett objekt, utan syftet med det är att det ska uppstå ett samtal som syftar till att göra oss människor mogna. Eller som Haman uttrycker det, nu är vi på 1780-talet, för att vi ska bli mogna, lekfulla barn. Det är syftet med att Gud genom tillvaron som totalitet vill göra sig känd, men där han i samma stund vill lära känna oss och göra det möjligt för oss att lära känna oss själva. Hamans återkommande kritiska beteckning på upplysningsmännen, det är på tyska Scheidenkünstlern. Scheidenkünstlern, det är ett ord som på den tiden på tyska betydde kemister. Scheidenkunst är det gamla begreppet för kemi. Att skilja grundämnen åt varandra, att separera dem för att så utforska deras särart, deras speciella egenskaper. Men det här betyder också en skilsmässokonstnär, en specialist på skilsmässor. Om människan genom sitt förnuft kan genomföra en systematisk skilsmässa i tillvaron så att allt som hör samman skils åt, så är Gud enligt Haman en ehekünstler, en som är äktenskapsspecialist, en som förenar de som hör samman, den som ständigt syftar till äktenskap och samliv mellan de olika. Jag kan säga att Haman, han är heteronormativ på en nivå som skulle få de flesta att blekna. Han är det på ett principiellt plan som omfattar hela verklighetsförståelsen. Han ser alltså i den platonska tanken ett ständigt strävande tillbaka till det enhetliga, till det homogena. Medan han har lärt ifrån Jerusalem att se en skapande Gud som med sin vilja har skapat enskildheter och mångfald och särskildheter och en heterogen värld. Där det heterogena, det särartade, förs in i en komplementär gemenskap. Och Guds främsta verktyg för att åstadkomma detta äktenskap i tillvaron i stort, det är språket. Har man förstått det så att med språkets hjälp flätas en trefaldig fläta. Jag har hittills inte lyckats fläta mitt hår någon gång. Men jag har lärt av mina döttrar och min hustru att man har ofta tre, så att säga, strängar hår som man flätar samman. Det blir bäst så. Och i det här fallet så är det, enligt Haman, flätan vävs samman av förståelsen av Gud, av verkligheten och människans jag. I det här samtalet med språket som redskap så vävs en fläta av Gud, verkligheten och jaget i en ständigt pågående interaktion där de olika, så att säga, delarna genomtränger varandra. Den matematiska punkt där allt detta förenas, det är enligt Haman Jesus Kristus. Haman framställer gärna Gud som författaren. Författaren som har författat och utgivit hela verkligheten. Som formulerar hela skapelsen. Som liksom kontinuerligt berättar hela världshistorien för att göra sig känd och för att människan så ska lära känna sig själv och lära känna honom. Och känd med det, här tänker Haman också på verbet på hebreiska, alltså att känna i biblisk mening, som också anspelar på innerligt samliv. I symbolisk representation, i naturens olika fenomen och i världshistoriens makro- och mikrohändelser får den enskilda människan möjlighet att se sig själv speglad och hon får, så att säga, utifrån tillbaka sig själv i Guds stora berättelse. Och även om Haman utgår från Bibeln och ser dess absoluta särställning där Gud uppenbarar sig i klarhet och i absolut sanning, så ser han att varje bok i någon mening är Guds bok. Att Gud talar till oss. Att det finns ett dialogmönster i hela tillvaron som är gudomligt givet. Även om vi människor, så att säga, många gånger talar emot Gud. När Gud som en pedagogisk författare och läroböcker för barn ska översätta sig själv för människan. Ja, då översätter Gud sig själv till människan Jesus Kristus. Jesus Kristus är Guds översättning av sig själv. Det är i, med och under Jesu Kristi gestalt som Gud kan ingå sitt äktenskap med människan. I detta äktenskap ger kontrahenterna inte bara sig själva till varandra, utan de ger också medparten, jag säger inte motparten, utan medparten tillbaka till sig själv. Människan som gav sig själv till Gud som en syndare får genom Kristus ordet tillbaka sig själv som ett rättfärdigt helgon. Gud som i Kristus gav sig till människan föraktad och övergiven får tillbaka sig själv ifrån den omvända människan, får tillbaka sig själv i namnet som är över alla namn. Får tillbaka sig själv i det namn som alla tungor prisar, det namn i vilket alla knän ska böjas. Grunden för sitt sätt att se på verkligheten hämtar Johann Georg Hamann från djupet av den lutherska ortodoxins begreppsvärld, nämligen från läran om communicatio idiomatum. På latin, alltså communicatio idiomatum, på svenska egenskapernas meddelelse, på grekiska antidosin idiomatum, eller perikoresis. Och perikoresis, det betyder i grunden ringdans. Där är vi. Eller ringlek. Låt oss för enkelhetens skull tänka på den gamla svenska folkleken, barnleken, bro, breja. Här står två barn med armarna uppåtsträckta mot varandra och bildar ett valv, och en ring av barn cirkulerar under sången under de här armarna. Det finns ett kontinuum, det finns en struktur, och där ger alla delaktiga barn, bidrar var och en med sina egenskaper till den här helheten. Men sen så slår de här valvet ner omkring ett barn, och vad heter han, säger man. Och så fokuserar man och kan så att säga utröna det enskilda barnets egenskaper. På motsvarande sätt så finner vi i läran om egenskapernas meddelelse att det finns alltså en dynamik. Och nu kommer vi lite längre i dogmhistorien, ungefär där professor av Hellström slutade, fram till Johannes Damaskenus på 600-talet. Där alltså Kristi två naturer inte är hopspikade bara som plankor, utan där finns en dynamik så att den gudomliga naturens egenskaper förs över till den mänskliga naturens. Och den bild som Martin Chemnitz, som ju hämtar mycket hos Johannes Damaskenus, den bild han använder i sin berömda bok De Duabus Naturis in Christo, så använder han en bild, jag vill minnas att det är i det 23 kapitlet, eller hur är det, Torbjörn? Där används bilden av järn och eld. När det kalla, hårda, svarta järnet får ligga i elden, så får det alltså del i den glödande eldens egenskaper, så att järnet blir lysande och hett. Och elden, så att säga, som är efemär, oberörbar, får plötsligt en kropp i det, så att säga, glödande järnet. Det här är en stark och dynamisk bild som alltså Chemnitz 1522-1596 fångar upp. Väl förtrogen med fornkyrkans kyrkofäder framställer Chemnitz i den här läran och knyter i någon mån an till den alexandrinska traditionen och kommer på det viset finna en väg som har varit otrampad under lång tid, och både i Rom och i Genève, alltså i den kalvinska traditionen, så står man ganska främmande inför den här lutherska särförståelsen av kristologin. men som ställer den lutherska traditionen i samband med Kyrillos av Alexandria och möjligen också kan vara en brobyggare till de miafysitiska kristna. Noel, varje natur har naturligtvis sina egenskaper för sig. Här knyter alltså, det står helt klart, men egenskaperna ges åt de olika naturerna. Vi kan inte redogöra för allt detta, men i dogmatiken finns det här utvecklat på ett ganska mycket fördjupat sätt i de olika genus idiomaticum, genus majestaticum och apotelismaticum, vill jag minnas. Är det inte så det heter? Jag tror det. Bara för att ta något exempel. Genom Jesu mänskliga natur får alltså Gud genom personens enhet del i egenskaper som att kunna födas av en kvinna, att kunna vara synlig och kunna vara bunden. Och Jesu mänskliga natur får del i gudomliga egenskaper som gör det möjligt för honom att gå på vatten, att gå genom väggar, att uppstå i döden. Det är den mänskliga naturen hos Jesus som blir given all makt i himlen och på jorden. Perikoresis handlar alltså här om hur de två naturerna i Kristus genomtränger varandra med sina egenskaper. Det här blir naturligtvis en viktig bakgrund också för den lutherska sakramentala realismen. Guds nåd räcks oss genom Kristi mänskliga kropp och blod, och genom de jordiska elementen i sakramenten skänks oss Guds rike. Vi sammanfattar denna sakramentsyn i den katechetiska satsen: sakramenten är en helig handling instiftad av Jesus, där Gud i synliga jordiska ting ger oss himmelska osynliga gåvor. Detta är nu Hamans syn på hela verkligheten. Verkligheten är ett sakrament instiftat av Kristus. Han som är protologos, det första ordet, och eschatologos, det sista, det yttersta ordet. Som är poeten och tjuven, säger Haman. Poeten som först formulerar sig, tjuven som ska komma om natten och ta tillbaka allt det som en gång blev givet. Rakt igenom hela den historiskt givna och för sinnena tillgängliga verkligheten skänker oss Gud osynliga och himmelska gåvor. Men dessa gåvor finns så att säga inte bakom eller upphöjt över den erfarenhetsbaserade verkligheten, utan rakt i, med och under. I sin filosofi är Haman radikalt inkarnatorisk. Han bryter skarpt mot den platonska idén han möter i upplysningsfilosofin. Han föraktar inte det särskilda, det tillfälliga, det aposteoretiska, utan menar att det är där och endast där, i, med och under det särskilda, som vi kan möta det allmänna och det principiella. Det är endast i det tillfälliga vi kan få kontakt med det eviga. Det är endast genom alla aposteoretiska utsagor som vi kan möta det aprioristiska, om vi nu inte ska nöja oss med den simpla matematikens enkla sanningar, skulle Haman säga. En tysk tänkare som fångar upp Hamans idéer, det är Schelling, som också omvandlar det här till estetik. Och det här finns uttryckt vidare från Schelling i en annan tysk romantisk diktare som heter von Eichendorff. Och jag tycker det kunde vara passande att få recitera en av von Eichendorffs dikter. En naturlyrisk dikt som alltså naturalistiskt beskriver hur det kan se ut ute i naturen, i ett skogsbryn, en månskensnatt. Men som samtidigt låter det gudomliga, det förandligade, tränga fram genom det naturliga. Es war, vi hette der Himmel, die Erde still geküsst, dass sie im Blütchen Schimmer von ihm nur träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. und meine Seele spannte weit ihre Flügen aus und flog durch stille Lande, wie flöge sie nach Haus. Inte ett ord om Gud, men en påtaglig gudomlig närvaro i naturlyriken. Vi kan alltså utan vidare hävda att vi hos Johan Georg Hamann möter en filosofi som har som sin absoluta utgångspunkt att Gud väljer att tala till oss människor genom synliga jordiska ting. Hamann visste att rationalister och överandliga kristna var förenade i ett förakt för det timliga och därför alltid strävade efter en slags härlighetsteologi där sanningen, det absoluta, det gudomliga, skulle vara omedelbart tillgängligt för oss människor. Mot detta utvecklar Hamann en filosofi, en teologi, som är strikt medelbar. Hans övertygelse om att det allmänna endast är tillgängligt genom det särskilda fick honom att vara aktsam om tillvarons och om språkets alla enskildheter. Bland Hamanns många mycket små skrifter så finns bland annat två små skrifter som helt är ägnade åt att försvara bokstaven H. Han skrev också i former om ett språk som var icke-systematiskt, precis som Bibeln inte är systematiskt, utan framställer en rik och skiftande väv som talar till olika skikt i vårt inre. I hela sin förståelse av verkligheten är Hamann kristocentrisk. Och med Kristi tjänande utblottelse i människoblivandet och i Golgata-offret som utgångspunkt så förstår också Hamann faderns och andens verk på motsvarande sätt. Nu ska vi faktiskt få ett citat av Hamann som jag hoppas ska vara begripligt. Han skriver i sin lilla skrift Bibliska meditationer följande. Hur mycket ödmjukade sig inte Gud fadern när han inte endast formade en lerklump utan också gav den ande med sin andning. Hur mycket ödmjukade sig inte sonen. Han blev människa, han blev den ringaste bland människor. Han antog en tjänares gestalt och blev den olyckligaste människan. Han blev gjord till synd för oss. Hur mycket ödmjukade sig inte den helige ande när han blev historikern som återger det mest särartade, föraktliga och obetydligaste händelser som timat på jorden för att uppenbara för människan på hennes eget språk, i hennes egen historia, på hennes eget sätt, gudomens planer, hemligheter och vägar. John R. Betts, verksam vid Notre Dame University i Indiana, har gett sin viktiga bok om Hamann titeln After Enlightenment. After Enlightenment. The Post-Secular Vision of J.G. Hamann. Detta är en uppenbarelsebok, mina vänner. Han menar att Hamann mer eller mindre medvetet skrev för vår tid, inte för sin tid. Han visste att han var en hopplös förlorare i sin samtid. Han skrev för vår tid. Han vägrade för sin del att ropa på gatorna. Han tyckte att det var ytterligt vulgärt att prata om kul människor. Men han förstod att upplysningsprojektet skulle leda till Europas avkristning. Men han förstod också att detta sekulära projekt en gång skulle gå under. Det vi kanske upplever just nu, våra dagar. Och att en ny tid skulle komma. En eftersekulär tidsålder. För den tidsåldern framställer Hamann en tolkning av tillvaron i stort. Där varje formulering har prövats både mot Guds ord och mot det mänskliga förnuftets allra skarpaste kritiska tänkande. Betts framhåller att Hamann är unik i kristendomens historia med att betona ödmjukheten. Till den grad att ödmjukhet blir den lins genom vilken han ser hela frälsningsplanen. I faderns skapelse, till sonens verk i återlösningen, till andens verk i att inspirera skriften. Lika främmande som det är för de flesta kristna att be om ursäkt för det mänskliga och till slut sargade hos Jesus. Lika lite skäms har man för att fadern i sin skapelse arbetar genom synliga jordiska ting. I processer tillgängliga för de forskande sinnena och att fadern kan upplevas som osynlig och frånvarande i vår skadade och fallna värld. Har man förstått att fadern i sin ödmjukhet uppenbarar sig inte omedelbart utan medelbart i skapelsen på ett sådant sätt att han också kan bortförklaras. Ibland gör han sin närvaro påmind främst i att människor får uppleva hans frånvaro. Det är bara genom tro man kan se fadern i hans skapelse. Men har man vet att det egentligen inte finns något människor kan veta annat än genom tron alena. På samma sätt ser har man ett Kristusmönster i den ödmjuka form i vilken den helige ande talar genom skriften. Skriften har till språk och form svagheter som människor kan förakta. Det kan tyckas att den helige ande ibland låter som en dårpippi ungefär. Som David vid något tillfälle också spelar galen inför sina fiender. Men allt detta är Guds ödmjuka, sakramentala väg till människan. Gud skapar på det här sättet ett slags closed communion. Ett nattvardsbord som utestänger somliga och som står öppet för andra. Guds ödmjukhet i skapelsen, i frälsningen och uppenbarelsen utestänger nämligen genom ogenomtränglighet och anstötlighet de övermodiga och det självtillräckliga förnuftet. Men det öppnar sig och visar sin härlighet för de människor som själva blivit förda till ödmjukhet. Saliga de som är fattiga i anden, den tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, det ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Amen.